och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi sjöng om rosen som springer upp mitt i den kalla vintern, av Jesse rot och stam. Vi sjöng om denna ros alena ljud för Jesaja ord. Och nu ska vi lyssna först till profeten Jesajas profetia om den kommande frälsaren i den gamla julepisten. De heliga orden lyder i Herrens namn så. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt, du ska göra dess glädje stor. Inför dig skola de glädja sig så som man glädes under skördetiden, så som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldros gissel och deras plågares stav, lika som i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades i blod, allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Så ska herradömet vara stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vi människor lovar ofta stort. Vi lovar ofta runt, men vi håller tunt, som det heter. Vi avger stora löften till varandra. Och många gånger blir det mycket lite av de löften. Vi prutar gärna när det kommer till uppfyllelse. Men med Gud är det alldeles tvärtom. Han lovar också. Han ger löften som kan synas stora nog. Men när uppfyllelsen kommer, så visar det sig alltid att den långt, långt övergår vad någon människa kunde tänka sig när hon fick löftet. Det kan många människor se exempel på i sitt eget liv, om de ger akt noga på Guds ledning. Det kan olika folk, det kan den kristna kyrkan besanna. Det kan egentligen hela mänskligheten vittna om. Eller det skulle hela mänskligheten egentligen kunna vittna om. När vi firar jul så är det ett av de stora exemplen på just detta, att Guds uppfyllelse av sina löften är oändligt mycket större än vad löftena själva tycks ge för hand. Om vi nu tänker på den upplästa profetian, som framställdes av profeten Jesaja mer än 700 år före Kristi födelse, och som försöker tänka oss in i hur hans åhörare eller läsare uppfattade budskapet den gången, så märker vi den oerhörda skillnaden mellan löftets skenbara innebörd och uppfyllelse, verkligheten. Det var stort nog det profeten på Guds vägnar lovade sitt folk. När han talar om det folk som vandrar i mörkret och den som bor i dödsskuggans land, då syftar han närmast på en liten spillra av sitt eget folk som hade drabbats av hårda slag. Då syftade han på en liten del av det heliga landet som hade blivit härtaget och dess invånare hade blivit bortförda i fångenskap. Det var den del av det heliga landet som sedan kallas Galileen, hedningarnas område, hedningarnas Galileen. Därför att assyrerna inte bara förde bort israeliterna därifrån, utan också besatte det landet med främlingar. Och så blev det heliga landet ett hedna land, ett mörkt land, ett dödsskuggans land. Men nu säger profeten om den dag då landet ska få sin frihet igen, då folket ska återvända, och tecknet på det ska vara att ett barn blir fött, att en son blir oss given. Och säkert trodde alla den gången att det gällde en konungasson, och det var ju också så. Men han var mer än konungasson. Och det gällde mer än ett litet, litet område av denna jorden. Och det gällde mer än en liten folkspillra som hade drabbats hårdare än andra, som levde som flyktingar borta i främmande land. Vad är dödsskuggans land egentligen? Vad syftar detta Herrens ord på? Är det bara en liten del av världen? Var det bara ett litet område för flera hundra, ja nära 3000 år sedan? Eller är det en del av världen idag som är dödsskuggans land? Var finns detta land? Det är inte bara en del av världen, utan det är hela denna jorden. Så har ordet vidgat sig från att omfatta bara en liten, liten del av denna jorden till att omfatta hela vårt jordklot. Denna jorden är bokstavligen dödsskuggans land och har alltid varit detta, ända ifrån den dag då döden gjorde sitt inträde här på jorden, ända från den dag då människorna i sin dårskap avföll ifrån den levande guden och därmed ådrog sig döden och allt det onda som hänger samman med. Från våra första föräldrar som avföll ifrån Gud har denna jorden varit dödsskuggans land, mörkolande bor vi i. Det betyder nu inte att det inte finns glädjeämnen. Det är en missuppfattning som man gör sig skyldig till när man tror att det bara är mörker när man betraktar det mänskliga synpunkt. Så god är Gud att han ger alla människor mat och glädje, som det heter. Och ändå är det sant till sist. Ljus och mörker växlar här, sorg och glädje avlöser varandra, men till sist är det ändå döden som tar hem spelet. Han är den mörke fienden som till en början synes stå långt, långt borta. Vi räknar inte med honom. Men en dag är det vår tur. Han kastar sin skugga över hela vårt liv, över hela mänskligheten, över hela världen. Nu är det så med Guds ord att det vidgas och fördjupas inte bara när det gäller dessa stränga och hårda villkor, utan det vidgas och fördjupas ännu mycket mera när det gäller löftena. Till just till denna världen, just till vår skuldtyngda, olyckliga mänsklighet har ljuset kommit. Och det är därför vi är samlade här idag, det stora ljuset som skiner klarligen har uppgått i denna värld. Inte bara tillfälligt, utan det har blivit tänt så att det aldrig kan slockna. Ingen människa förmår utsläcka, ingen annan makt heller. Det är som evangelisten Johannes säger i början av sitt evangelium: ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed, och kommer heller aldrig någonsin att få makt därmed. Till Jesus Kristus, det sanna ljuset, han är densamme igår och idag och i all evighet. Han är mer än människa. Han kom till denna värld som ett litet, fattigt människobarn, som det inte fanns plats för här på denna jorden. Han måste föras i den största fattigdom, därför att nästan ingen enda människa förstod vad Gud nu hade i beredskap för oss. Han kom till sitt eget, men hans egna tog icke emot honom. Det såg inte mycket ut för världen. Vad som hände i Betlehem för snart 2000 år sedan, det verkade mycket blygsamt och obetydligt jämfört med de mäktiga, väldiga herrarna som rådde i världen på den tiden. Vi minns hur evangelisten Lukas börjar sitt evangelium, sin berättelse om julens händelse, med att erinra om den tidens mäktiga världshärskare. Från kejsar Augustus utgick ett påbud. Det var han som hade makten i världen. Så trodde alla. Alla såg på honom. Och man kallade också honom fridsfurste och frälsare. Han hade skapat en relativ fred i stora delar av världen. Och man hyllade honom nästan som Gud. Men vad hjälper oss idag kejsar Augustus eller alla de andra cesarerna eller alla andra mäktiga härskare här i världen? De har försvunnit den ena efter den andra, och de ska försvinna, de som nu lever, liksom deras föregångare. Men Jesus Kristus, han som föddes i stallet i Betlehem, han lever idag. Han är lika mäktig idag som någonsin. Hans ljus lyser idag över hela världen, och ingen makt i världen kan utsläcka det ljuset. Därför att han är, som vi säger i en av våra sköna trosbekännelser, han är Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Det är därför vi är samlade här. Orsaken är alltså två. Det ena, vårt eget tillstånd, våra egna villkor. Det andra, ljusets uppgång. Vi är de människor som bor i mörkoland. Vi är de människor som bor, som vandrar i dödsskuggans land. Och till oss har ljuset kommit. Nu blir frågan, tar vi allesammans emot det ljuset? Ser vi ljuset? Sträcker vi oss emot det ljuset? Vi vet att i det stycket är det mycket olika med olika människor. Vi vet inte hur stor del av mänskligheten som verkligen tar emot ljuset, det vet Gud allting. Vi vet inte hur många i vårt land som verkligen tar emot ljuset, det vet också Gud allting. Vi vet inte hur många av oss som är här samlade i kväll som verkligen tar emot detta ljuset, så som han vill bli emottagen. Men vi vet hur en människa tar emot ljus. Och därför kan var och en tänka efter nu. Hör jag till den som tar emot ljuset? Eller hör jag till den som fortfarande vill vandra i dödsskuggans dal utan någon ljusning, utan någon verklig ljusning, utan något verkligt hopp? Vad kommer det sig att somliga människor ser ljuset och andra inte? Låt mig använda en mycket enkel bild. När vintermörkret faller på, när natten sänker sig över en del av vår värld, då och först då kommer stjärnorna fram och visar sin härlighet på himlen. Men när den starka solen går upp igen och upplyser hela vår värld, då försvinner stjärnorna. Nu skulle man därutav kunna dra den slutsatsen, om man inte är tillräckligt insatt i det hela, att solen, som döljer alla stjärnornas glans, är det starkaste ljuset i hela världsrymden. Men man har lärt oss att det är inte så. Man har till och med lärt oss att solen, även om den är så stor att vi inte kan fatta den med vårt förnuft riktigt, så är den bara en jämförelsevis blygsam stjärna bland alla de andra mångfaldiga himlakropparna. Och många av de stjärnor som ser ut bara som punkter på himlavalvet, de är väldiga solar. Varför döljes deras glans utav en mindre sols härlighet? Jo, därför att denna solen är oss närmare. Det kanske kan vara så en ljus sommardag att om vi får ett mycket starkt ljus riktat mot våra ögon, direkt in i ögonen, så blir vi bländade och ser inte ljuset omkring, ser inte själva solens namn. Ett mindre ljus kan dölja ett större och klarare ljus för oss människor. Så är det med evighetens ljus. Så är det med det sanna ljuset som lyser i mörkret. Det skymmes bort utav andra mindre solar som alla är förgängliga, precis som vår sol också en gång ska försvinna. Till den här timligheten. Det finns mycket, mycket här i världen som skymmer det stora ljuset. Och det är nu en av orsakerna, den förnämsta orsaken till att många människor inte ser det sanna ljuset. Och därför inte heller söker det och därför inte heller tar emot det. Vi sträcker oss efter irrbloss, efter stjärnor som snart falnar och försvinner. Vi tror i vår dårskap att vi har ljus nog. Vi tror att vi har allt vad vi behöver. Man skulle kunna tänka sig att det är mörkret som hindrar en människa att se ljuset, men det är egentligen alldeles tvärtom. Det är de falska ljusen, de mindre ljusen som hindrar oss att se det stora, sanna ljuset. Det är inte mörkret. När en människa upptäcker och erkänner att hon verkligen befinner sig i dödsskuggans land, i det mörka land, då börjar hon bli beredd att se det sanna ljuset. Då börjar hon bli beredd att se Kristus och söka honom. Men så länge hon har nog i sig själv, så länge hon är tillfreds med sin egen tillvaro, så länge hon menar sig ha ljus nog ändå, då frågar hon inte efter det ljuset. I den meningen gäller alltså profetens ord. Det folk som vandrar i dödsskuggans land ska se ett stort ljus. Det är regeln. Jesus Kristus, den store läkaren, han har kommit inte till de friska utan till de sjuka. Han som är det stora ljuset har inte kommit till dem som är upplysta nog i sig själva, utan till dem som ser sitt eget hjärtas mörker. Och mörkret i mörkret här i världen, det är ju vår egen synd. Det sitter i vårt eget hjärta. Vi skyller gärna på andra människor. Och när vi betraktar världen omkring oss så ser vi mer än nog vittnesbörd om att det är dödsskuggans land. Men först när en människa ser in i sitt eget hjärtas mörker och förstår att här är den egentliga orsaken till hennes svårighet, då är hon mogen för att ta emot Kristus. Det är endast de fattiga och betungade, det är endast de som hungrar efter rättfärdighet, det är endast de som är tyngda av sina synder och ser att de inte kan glömma dem eller stryka bort den genom egen kraft, att det inte går att bara liksom skaka dem av sig. Det är sådana människor som söker det sanna ljuset. Julens budskap, det är inte tillfyllest uttryck i alla våra gamla julseder. Det kan säga ett och annat. Det kan vara symboler mer eller mindre. Och det kan ge oss en väl unnad glädje här i tillvaron. Men den verkliga julglädjen, den får vi del av först när vi förstår varför ljuset måste komma i världen. När vi förstår ängelens budskap, se, jag bådar eder en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Eder är född frälsaren, Herren av Davids hus. Julens glädje är frälsningsglädje. Det är glädje över att det finns ett hopp för oss allesammans. Det är glädje över att denna världen inte är allt, utan att det finns en evighet med en salighet som går över all förstånd i Guds rike. Julens glädje, det är glädjen över att det finns bot för den svåraste av alla sjukdomar, som är vår egen synd och ondska och själviskhet och elakhet och allt detta. Det finns en frälsare. Det finns något som heter syndernas förlåtelse. Profeten säger om detta barn som ska födas: på hans skuldror ska herradömet vila. Hur vilar herradömet på detta barnets skuldror? Jo, vi vet hur han segrade, hur han tog herraväldet över synden och döden. Jo, han tog korset på sina skuldror. Han tog på sina skuldror våra synder. Han är Guds lam som borttager världens synd. Det är julglädjen. Det är den yttersta orsaken till att vi har kommit hit idag. Och salig är den människa som tar emot det. Vi kan det inte av oss själva, men åt dem som tar emot honom, säger skriften, gav han makt att bliva Guds barn, och dem som tror på hans namn. Det är sådana människor som inte har någon annan utväg än detta, att ena tro på Kristus, vårt enda hopp. Amen. Lovad var Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömske hörare, utan dagligen tillväxt sig tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och vara saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Under en psalm som närmast sjunges, psalmen 58 som vi sjunger i växelsång, och det står i programmet, så uppbäres dagens kollekt som tillfaller Svenska kyrkohjälpen, den ena av vår kyrkans stora hjälporganisationer. Om vi ger till denna kollekt, så ger vi ett handtag åt människor som på ett mycket påtagligt sätt bor i dödsskuggans land. Det kommer till nytta och välsignelse för människor runt om i världen, flyktingar, förföljda, olyckliga, hemlösa människor som vi idag särskilt ville tänka på. Och så anbefalles denna kollekt mycket varmt. Men Guds frid som övergår all förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen.